Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I veckans podd undrar vi hur ofta vi egentligen tänker på romarriket.
Tobias har badat i Fontana di Trevi.
Gabriel är helt fascinerad av den nya dokumentären om supermodeller.
Vi har båda varit på musikalpremiär av Moulin Rouge.
Och till sist spelar vi upp tre låtar där vi totalt har missförstått texten.
Nu kör vi!
I säng med Tobias och Gabriel.
Hej allesammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Gabriel.
Och det är jag som är Tobias. Så du märkte idag när vi kom in här i rummet, Gabriel, så är det ju, vi firar ju här idag.
Vi firar.
Känner du det när du kom in i
jo, det var Winnerbäck på högsta volym.
Exakt, och det är det som är en av de stora grejerna vi firar just idag.
Jaha, ja. Fyller han år?
Nej, men han har ju släppt ny skiva.
Ja.
I veckan. Alltså så fruktansvärt bra alltså, ja. Vet du vad? Och ibland när man släpper skivor så tänker man så här, att då är det en del låtar som inte är bra. Men här är ta med alla bra.
Alla bra,
ja.
Det tycker jag att du säger när han släpper varje skiva. Jag har aldrig hört att det är någon Winnerbäck-låt som är dålig någonsin,
ja, fast...
Den här var jättefin som vi lyssnade på. Vad heter den? Min stad där jag bor, eller vad heter den?
Min gata i stan.
Min gata i stan, ja. Och det sa han då väldigt många gånger, mm. Så att det var väldigt övertygande att det var just hans gata i stan.
Ja, precis. Men det som jag sa, Kylie Minogue sjunger också Padam, Padam, Padam massa gånger,
ja,
eller hur?
Absolut.
Så det är inte så,
det är
inte
så bara... det är trendar,
ja. Och den här skivan då är gjord med Jocke Berg
från Kent.
Kent. Yep. Mm. Så att det är ju väldigt, kombinationen blir liksom ännu ett snäpp lite bättre.
Absolut.
Ja. Och så har vi, måste vi fira att våran producent Jeanette har sålt sin lägenhet, sitt hus.
Sitt hus till och med. Jeanette, våran hjälte, har äntligen fått sitt hus sålt.
Ja.
Underbart, stort grattis till det.
72 miljoner fick hon.
Var det bara det? Var det inte mer?
Nej, jag tror, alltså hon ville ha 74, men hon...
Hon landade på 72. Ja,
för att det är elpriserna nu, så är inte, folk har inte så mycket pengar.
Nej, jag förstår. Ja, underbart, stort grattis.
Ja, stort grattis. Mm. Ska vi se om det händer till den här veckan?
Du, det ska vi. Nu kör vi.
Hänt i veckan, hänt i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan.
Kan vi inte börja med att prata om någonting som vi båda upplevde förra veckan, nämligen premiären av Moulin Rouge?
Ja, precis. Vi såg inte varandra.
Jag såg dig i ögonvrån.
Nej, alltså, hur kan
och sen
man se
textade jag,
inte
och sen textade jag till dig.
Vi ses i podden.
Saken var där, jag skulle gå på toaletten i paus. Jag visste inte att du var där ens en gång.
Nej.
Och sen så
vi pratade ju aldrig.
Nej, vi pratade aldrig. Och så jag tror vi hade poddat samma dag.
Ja.
Och så stod jag och pratade. För det är ju det som när man går på sån här premiär, så är det väldigt mycket folk som man träffar, som man inte träffar så ofta. Så att det är svårt att gå utan att bli stoppad.
Lolo Lemott var ju där.
Precis.
Andreas Lundstedt var där.
Väldigt många var där.
Ja, Mark Schengenberg.
Man kan tänka mig vad det är. Ja. Så att jag stod och pratade med någon, och sen så såg jag i ögonvrån att Tobias står lite längre bort och pratar med någon annan. Och sen när jag då ska gå mot dig, då var du borta. Så då tänkte jag, då skickar jag ett sms.
Ja, det är väldigt 2023.
Verkligen.
Väldigt 2023.
Sen tog det ett dygn innan jag fick svar.
inte så lätt det där med när det kommer sms mitt i en föreställning.
Jag vet, det här var i och för sig pausen.
Ja,
men ändå, jag förstår. Men, och till saken, ja. Vad tyckte du?
Vet du vad, Gabriel Fors? Jag gick då till den här föreställningen med ganska så låga förväntningar, ska jag säga. Eller man, jag hoppas att det ska bli bra såklart. Jag, tänker, för det är ju, jag älskar ju filmen. Moulin Rouge är ju en av de bästa filmerna som jag någonsin har sett. Älskar den. Och den filmen, det som jag liksom mäter alla andra musikalfilmer med. Alltså för den är så sjukt bra liksom. Sen såg jag då musikalen i Broadway. Inte imponerad.
Alltså, inte?
Nej, men jag tyckte jag så här... Ja, det var så här, det är en otrolig smällkaramell av massor med hits. Man fattar inte hur de har fått rättigheten till de här hitsen. För det måste vara en typ av superdeal de har gjort med någon typ av skivbolag. Ena hitten på den andra. Men jag tycker att i filmen har man liksom möjlighet att gå om och ta om. Och man kan liksom göra en lite längre... Man får liksom lov som publik att känna mer. Här är det ju inte tid till det. Det är en väldigt dramatisk och tragisk historia i botten. Som man inte riktigt kommer in i, tycker inte jag. Man hinner liksom inte bli berörd som publik. För det är så mycket som händer hela tiden. Det är bara så bara... Kan.
Det är väldigt mycket stora ensemblenummer.
Verkligen. Ja. Så att då tycker jag att den kanske den här... Så som i himlen-känslan får aldrig infinna sig.
Nej, verkligen. Nej, det är verkligen två helt skilda världar.
Men... Jag tycker Andreas Wijk och vad heter tjejen som sjunger, vet du, hon,
det vet inte jag, men hon var ju väldigt duktig.
Ja, sjöng fantastiskt bra. Så bra. Och jag blev så imponerad av det. Och ensemblenumren i dansen tyckte jag var helt makalöst.
Det tyckte jag också. Och det var kul att du säger det, för som är professionell dansare. För att jag tyckte att behållningen, den stora behållningen, var verkligen ensemblenumren. Jag tyckte att det var helt fantastiskt. Och jag tyckte att Andreas var jätteduktig. Jag tyckte att alla karaktärer var väldigt, väldigt duktiga. Men det var framförallt de stora shownumren som imponerade på mig, måste jag säga. Sen så, men det är en fråga som jag har då. Det är väldigt mycket låtar. Jag pratade med Sara Nordenberg, som då har instuderat all sång. Hon sa att det var 62, var det 62 låtar som de hade fått in i det här. Så att det är väldigt, väldigt mycket. Men det är ju väldigt många låtar som är ganska nya som är med. Så de kan ju inte ha varit med i filmen.
Nej, men alltså, filmen och musikalen är ju jätteannorlunda. Liksom. Och jag tycker, det är klart, de fick ju inte säkert rättigheterna till de låtar som var med i filmen såklart. Då.
Såklart.
Nej, så
det här är ett ganska vanligt fenomen, tror jag, att man gör så att man...
Verkligen.
När man gör en musikal på en film så har man ändrat det musikaliska. Men du, en fråga som... Tänkte du på det här? Att ljudet på Kina teatern är inte det bästa.
Nej. Jag satt ju ganska bra i och för sig. Jag tror man hör nästan bäst upp på balkongen.
För att jag suttit då, förra premiären jag var på, då satt jag under läktaren. Där var det jättedåligt ljud. Nu satt jag på fjärde raden, så att jag satt väldigt, väldigt nära scenen. Inte bra ljud. Men det kanske är läktaren då. Uppe på läktaren som det är bättre, eller?
Det blir lite snedvridet, lite obalans. Man sitter man på vänster så hör man mycket mer såklart på vänster sidan. För man sitter närmare. Men jag tyckte det var helt okej. Alltså, det störde mig i början. Men sen så blir det liksom lite bättre. Man vänjer sig liksom.
Man vänjer sig vid det. Men om man då, jag hade ju färskt i minne, jag hade ju varit på Änglagård på Oscarsteatern bara några dagar innan. Och där var ju ljudet, alltså det är, om du jämför det med Kina teater, det går inte att jämföra på samma dag, för att alltså ljudet på Oscarsteatern är magiskt. Det går liksom rakt in i hjärtat och biten. Här känns det lite så här burpunk. Och kan det kanske vara så att det inte är ljudet det är fel på, utan att det är de här mikrofonerna de har som kanske är dags att byta ut. Det kanske, jag menar, det är inte lätt när man har headmics. De har ett bäst föredatum. Det kanske är dags att byta ut dem.
Tror verkligen det kan vara det. Tror verkligen att de har satsat på gammal utrustning på Kina.
Men det är framförallt i solinsatserna. Jag tycker liksom, när de sjunger i de låga lägena, när Andreas sjöng liksom lågt och luftigt, då lät det jättefint. Men så fort han skulle ta i så blev det
Men är inte det också på grund av att med mikrofon så kan du ha mikrofonteknik. Här är du ju fast, du har ju den här på samma ställe
absolut,
hela tiden.
Men då gäller det att ha en bra ljudtekniker som är med och drar i regeln. Och återigen, på Oscarsteatern så funkar det. Där funkar det både låga och höga register. Det är lätt magiskt. Så det går ju att göra.
Så att 5 stjärnor till han på Oscarsteatern och 0 stjärnor till han på Kina-teatern.
Men ljudmässigt så känner jag att de borde kanske uppgradera sig lite grann.
Jag måste bara säga att jag var så imponerad av Anton Edvalls nummer.
Fantastiskt.
Alltså, han går in och glänser. Jag har inte sett så mycket till honom. Han har bara gjort Kompani Svan och så har han sett så mycket mer till 10 år, känns det som. Alltså, men han, alltså jättebra. Han dansar ju som en gud såklart. Alltså, men han är Hade inte han gjort den där rollen så jäkla bra liksom. Den, det är ju väldigt en liten roll i filmen. Han är den där, argentinare med narkolepsi.
Just det.
Ja, men om den där, han har fått en större roll här. Och två ganska så lika nummer egentligen. De där två nummer han gör är ganska lika. Mm. Men alltså när han, det finns ett, i början av andra akten så skjuter han en stol över golvet så här. Bara, och bara, och jag skrek ut. Alltså av så här, jag fick så här, min koreografsjäl slog dubbelvolt. Jag bara så här, det var så tajmat och så snyggt och så jävla bra. Mm. Jag blev bara, så blev jag.
Men han, jag förstår precis vad du menar, för att om man känner till hans historia, Anton Ewald, så började han började ju som dansare. Mm. Han är ju en fantastisk dansare. Mm. Och det är synd att han inte har gjort mer av det. För att när man har en sån extrem talang så borde man visa den mer, tycker jag. Så det var kul att han fick göra det här, tycker jag. Och sen så är det en sak till som jag då sitter och tänker på. Det är åter det här med musikaler och tonarter. Vi har pratat om tonarter i podden förut. Och nu vet ju du vad tonarter är.
Ja.
Och det är ju så, när det då... Jag hade den här diskussionen med Sara, deras då instuderare, vokala instuderare.
Jag gjorde research med henne.
I pausen. Vi stod och pratade med. För att problemet med musikaler är att man får inte ändra tonarter. Du får inte göra det hur som helst. Om det på Broadway har bestämt att det är de här tonarterna som den här musikalen ska göras i,
ja,
då får man inte ändra det efter. När du sätter upp den i Stockholm och man då har andra karaktärer, som till exempel Anton Ewald, som kanske har en lite ljusare röst egentligen. Mm. Han var tvungen att sjunga i mörkare tonarter. Man får inte ändra. Så att, och det, jag förstår inte varför. För att det blir ju inte bra. Man måste ju utgå ifrån personerna som man har, som man har castat. Mm.
Eller får man ju bara ta dem som kan sjunga i den rangen
liksom. Fast då kanske de istället inte hittar någon som är lika duktig skådis eller som är lika duktig på att dansa. Så att jag tycker det är bara så dumt att man inte kan få ändra.
Men sa Sara det, att det är så?
Vissa låtar hade de fått modifiera lite grann, men de flesta får de inte ändra alls, ingenting. Och det här vet jag, att så här är det alltid. Man får inte gå in och ändra.
Men det är för konstigt copyright. Alltså man måste ju ha samma tonart i allting. Man brukar väl lägga det efter den sångare som är.
Tycker man.
Ja, eller hur?
Sen kan det ju för sig ha att göra också då med att i många av de här nummerna så kanske det börjar med en solist, men sen så kommer en hel ensemble som ska göra stämmor. Så att det påverkar ju andra. Allting. Påverkar ju allting. Men ändå att ändra lite grann upp och ner så att det passar... alltså rollkaraktären.
Framförallt eller i solopartierna kanske man är...
Exakt.
Men jag tänker, för att jag tänker, det vore konstigt om Alfa bara i Wicked kommer in och så bara Defy Gravity och sjunger jättemörkt. Det går ju inte.
Nej, det går inte.
Eller hur? Eller?
Nej, jag vet inte, men den ligger väl säkert i ett ljusläge från början.
Mm.
Så då får de inte, är det någon som är en basigare röst, då får den bara kämpa på och lyckas komma upp där. Nej, men alltså det säger sig självt att det här är ett knasigt upplägg.
Mm.
Jag kan inte fatta vad det spelar för roll om man byter lite tonarter.
Tror du att anamma den kören också? Det här är det. Så här är det.
Vi får aldrig byta tonart.
Aldrig byta tonart. Alltså, så är det. Men man kan inte hålla på och byta tonar hela tiden. Det blir förvirrande för folk.
Verkligen förvirrande.
Det måste sjunga Diggle och Diggle i fel tonar. Det skulle inte bli bra. Det är inte bra
heller. Eller alls bra.
Nej,
men vad tyckte du då? Liksom hur många... Vad får den?
Nej, men jag tyckte det. Jag måste ändå säga att jag var underhållen hela tiden. Jag tyckte det var super... jag blev positivt överraskad. Så mellan 3-4.
Jag tänker så här, om jag jämför med de andra musikalerna som har gått på Kina Teatern de senaste åren. Jag har sett Saturday Night Fever var det, och sen så var det Whitney Houston-musikalen, Bodyguard. Om jag jämför med de två så tycker jag det här är mycket, mycket bättre.
Mm.
Den håller
helt
klass.
Helt enig, och framförallt bättre än Jekyll and Hyde.
Ja, den såg jag aldrig.
Tror,
ja, det var den du berättade om, ja. Just det,
jag tror att halva publiken gick i pausen.
Just det, så var det, ja.
Riktigt illa. Ja. Riktigt.
Nej, men så ändå ett steg i rätt riktning för Kina Teatern.
Mm. Jag har varit sett en till show.
Berätta.
Jag såg premiären av Larger Than Life.
Jag skulle ha gått, men jag fick inte till det.
Jag mässade dig i pausen, men du var inte där.
Vad tyckte du? Berätta först vad det är för de som inte vet.
Larger Than Life, det är då en show med bara boybandmusik. Alltså det är New Kids on the Block, det är Boyzone, det är Westlife, det är även lite Jackson 5, så det är inte bara som nutids boyband liksom.
Mm-hmm.
Nej, med David Lindgren,
just det.
Boris René, Kenny Lanz och...
Kenny Lanz har ni sett väldigt mycket i Melodifestivalen. Han brukar vara dansare.
Han som håller det här hjärtat. Lyssna till ditt hjärta.
Mörkhårig husdansare i Melodifestivalen.
Jätteduktig.
Verkligen.
Erik Segerstedt och Mattias Andreasson. Och, så här. Och det är då de fem stycken som är på scen mest. Som är som sångare. Sen är det Erik Segerstedt och Mattias Andreasson är ju bandet.
Mm.
De har två solinsatser. Men alltså, men, ja. Och så var det ju mat. Alltså Bindefeld har varit ett fantastiskt event såklart igen. Alltså med fantastisk mat.
Det var på börsen här, ska vi tillägga.
Börsen, exakt. Mm. Ronja Söderlund är koreograf.
Mm.
Jättebra. Och det är så här att en del nummer är helt enastående. Alltså jag jobbar jättemycket med Thomas Benstem som är i min värld är en guru. Mm. Alltså på koreografi, på scen, på content. Han bygger sådana nummer som man bara så här, det här är inte klokt.
Och han hade gjort den här föreställningen också.
Ja, mycket av det i alla fall. Mm. Och då är det ett nummer som David Lindgren sjunger och Kenny Lantz dansar till.
Mm.
Och så är det som en duk framför Kenny men bakom David Lindgren.
Mm.
Och sen så är det projektor på det så att de reagerar till saker som händer på den här duken liksom.
Mm.
Alltså jag vet inte om man har sett det förut kanske då i Talang, alltså Britain's Got Talent eller någonting, alltså, men det var så jävla snyggt gjort. Mm. Och bara jag satt bara så här, det här är bästa sättet i Sverige. Det här numret är så vackert så det finns inte.
Och det betyder också väldigt mycket när det är på börsen. För att börsen är ju en väldigt liten scen för det första. Mm. Man sitter väldigt nära. Det är väldigt avslöjande det som händer på börsen. Det är inte lätt att göra någonting som lurar ögat. Så verkligen hatten av om de lyckas med det på börsen.
Verkligen, verkligen, verkligen. Och Kenny dansar så bra så att det var sjukt bra. Alltså det var sånt,
vad var det för låt? Kommer du ihåg det?
Kommer inte ihåg.
Nej.
Kommer inte ihåg.
Nej. Men var det liksom en föreställning som var värd att se eller?
Mm, det tycker jag. Jag tycker att det fick ju sjuka recensioner. Alltså det var ju som att alla tyckte det var världens fest. Det blir otroligt drag. Varenda låt känner man igen. Och sen så kommer Mattias Andreasson ner och gör ett solo också. Kommer du ihåg en låt? Men
han sjunger så bra så.
Han sjunger så bra. Så jag vet varför inte han liksom står längst fram på scen och bara är solist i alla sammanhang, jag förstår inte.
Mattias var ju då en av medlemmarna i EMD.
Mm.
Danny Saucedo, han och Erik Segerstedt. Mm.
Det var väldigt kul när de pratade väldigt mycket om människor som hade gått vidare från boyband och blivit stora världsartister som Justin Timberlake, Robbie Williams, Danny Saucedo. Det var väldigt kul.
Ja.
I och med att Danny Saucedo var med i EMD. Just som det. Erik och Mattias var med i följde. Det var väldigt kul faktiskt. Nej, vi hade en jättefin kväll. Jag var där med Magda och vi hade jätteroligt. Mm. Så att det var skönt. Vi skulle det var ju efterfest sen.
Mm.
Och jag, nu ska du lyssna på det här. Mm. När showen är slut så tar jag tag i mig och säger att nu ska vi gå hem.
Oh my god.
Ja.
Vad har hänt?
Jag vet inte. Jag tänker att jag på en kväll helt plötsligt blir mogen och vuxen och gick hem.
Hur kändes det?
Det kändes underligt liksom att man tänker så här, det var fortfarande mörkt när jag kom hem. Alltså, det var så konstigt. Alltså det var annars brukar solen gått upp lite grann. Ja. Nej, vi skulle med tåg klockan 5:52 så jag tänkte att det gick liksom inte.
Det var ju kanske där du hade ditt svar då, att du behövde gå hem.
Jo, men det har ju funnits förut.
Det brukar tåg. Inte stoppa.
Nej, det brukar verkligen inte stoppa. Nej. Alltså, verkligen inte. Alltså. Nej, men det var jättekul. Och så när vi kom dit så hamnade vi bord med Mattias Lundström, David Johansson, Annette Ståhl, Mattias och M.
Ah,
det var ju fantastiskt.
Vad roligt.
Alltså det är våra vänner som vi har känt.
Men där måste jag ju säga då att är det någonting som Bindefeld kan så är det att plocka ihop rätt människor när man är på fest.
Mm.
Jag vet inte hur många gånger som vi har varit på fest tillsammans när vi har hamnat med fantastiska människor.
Mm.
Och vi har verkligen kommenterat det, att det är så kul. Dels att det brukar vara någon som man känner, men också att det kanske kommer någon ny. Men just kombinationen av människor när man sitter. För att när man går på en sån där tillställning som du var på, då är liksom showen bara en liten del. Mm. Den längsta delen är när man sitter och äter middag.
Ja.
Och det kan bli ganska stelt om man hamnar med fel människor.
Ja, verkligen. Det här var ju såklart jättekul. Ja. Nu kände jag alla med dem. Men jag träffade i kön, träffade Christer Lindarw.
Ja.
Och det var så sjukt för att jag, den första show jag egentligen såg någonsin, alltså på någonsin, alltså som jag kommer ihåg, är den där After Dark-showen som var på börsen liksom för 28, 30
år sedan.
35 år sedan liksom. Ja. Och jag hade pratat med honom om det på riktigt. Så här, men så kunde jag ju varenda replik från den från den showen liksom. Mm-hmm. Så han bara, vad fan, du kan
du så du citerade,
jag citerade den hela showen till honom i kön.
Kom han ihåg någonting?
Nej. det var jättekul.
Det är fantastiskt.
Tänk att, det kan, att en show som man har sett när man är 11 år fortfarande sitter så djupt rotad man kan citera hela showen.
Helt otroligt.
Ja,
det är fantastiskt. Det är imponerande. Men det är ju så, det är någonting som händer i de åren också när man är ung. Mm. Alltså när man är barn.
Blev jag ju.
Det också. Mm. Precis. Ja, det är ju många faktorer som gjorde att du kanske kom ihåg den där showen.
Definitivt. Mm. Vad jag mest vet är han, vet du, den dröse som jag hade haft ihjäl i många år.
Ja, det kommer jag ihåg.
Kommer du ihåg det? Ja. Han dansade, kom in på scenen och jag blev så kär i honom. Bara här, en vinranka lindad runt kroppen. Jag blev så super på. Ja. Och så berättade någon för mig att han hade dött sen några år senare.
Just det.
I HIV. Ja. Eller i AIDS. Ja. Mm. Och sen bara, efter 20 år senare så tittar jag på den här showen igen. Och ser det eftertexten där han heter.
Ja.
Och då är det Robert Dröse som absolut är högst levande.
Ja. Och så du har gått och trott att det var en annan människa hela tiden.
Ja, men alltså, var du, ja,
helt otroligt. I säng med
Tobias. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du, nu har jag en fråga att ställa till dig. Hur ofta tänker du på Romarriket?
Inte så ofta, men förra helgen gjorde jag det, för då var jag i Rom.
Ja, precis. Så då tänkte du också på vad som hade hänt där och utspelat sig.
Nej, inte så. Jag har lite grann, jag åkte förbi Forum Romanum och Colosseum och så lite gjorde jag det.
Lite, men
vad tänkte du på?
Nej, men så här är det. Det här är nämligen veckans TikTok-trend.
Aha.
Att man då ska fråga varandra, hur ofta tänker du på Romarriket? Det här har exploderat i sociala medier.
Aha. Och, är du på TikTok?
Jag är överallt och tittar.
Ja.
Och, jag tycker bara att det är så fascinerande. För det som har hänt, alltså jag kan tala för mig själv, jag tänker aldrig på Romarriket.
Nej.
Alltså jag vet knappt vad Romarriket är. Men när man då ser vad folk svarar på detta, och framförallt straighta män som svarar då att de tänker på Romarriket 2-3 gånger varje dag.
Va?
På riktigt? Och det här är inget skämt. Att folk går på allvar runt och tänker på Romarriket. Vad som händer är, vad heter han, Julius Caesar. De här, vad heter den där filmen som gjordes för några år sedan?
Caligula.
Ja, men det finns en annan film också. Vad heter de där? Med soldater och sånt.
Jaha, Hannibal över Alperna.
Jeanette vet vad jag säger.
Gladiator.
Precis, tack.
Soldater.
Gladiatorerna, gladiators, exakt. Så är inte det ändå fascinerande att det jag tycker var så fascinerande med det här ur ett liksom experimentellt psykologiskt point of view, att straighta män lever i en annan värld än vad vi lever. Om man tänker så här, när de frågade då kvinnor, det var typ ingen kvinna som tänkte på Romarriket överhuvudtaget. Straighta män, typ 90% tänker på Romarriket.
Fast det här kan inte ha, det kan inte med det att göra. Det måste vara som att män törs inte alltså, inse att de inte gör det och hittar på. Det kan ju omöjligt
vara så. Det var ju inte så att de sa då innan att det här är en TikTok-trend, nu ska jag fråga dig. Utan de frågade bara så här, out of the blue. Paris Hilton frågade sin man till exempel, jag såg, bara, hur ofta tänker du på det? Men bara, vad är det för fråga? Liksom. Men ja, kanske typ 1-2 gånger per dag.
Ja, men det är som är olika, det är kulturellt, eller kulturellt. Alltså det här,
kulturellt.
Ja, om man är i Japan så frågar man en person så här efter vägen så här. Ja, och så säger man, ja, det är däråt så här. Alla har ju svar på det. Fast de vet ju inte var man ska någonstans. Man svarar ändå. Samma sak med kvinnor. Frågar de någonting om romarriket, så kommer du säga, alltså du som man, så vill du inte inse att du inte, kanske inte kan någonting om det, så hitta på liksom.
Och kan... Så du tror att de bara hittar på?
Ja, alltså,
varför skulle de hitta på det?
För att inte framstå så att de är dumma liksom.
Men varför skulle det vara dumt att inte tänka på romarriket?
Ja, men...
Jag ser inte det som någonting som är dumt, att jag tycker mer att det är lite knasigt att gå och tänka på romarriket. Det finns så mycket andra saker som är mera värdefulla att tänka på.
Fast frågan är ju ställd så. Hur, inte så här, tänker du på romarriket? Hur ofta tänker du på romarriket? Mm. Ja, och då måste man då säga bara, ingenting är nog inget bra svar. Jag tar två gånger per dag.
Fast då undrar jag igen, för att om någon skulle fråga mig den, så skulle jag tänka så här, då skulle jag säga aldrig. Och jag skulle inte skämmas för det. Varför skulle då en straight man behöva skämmas för att han inte tänker på
det? De har ju så mycket skam. De har inte gått igenom någonting i sitt liv. Vi har ju skämts hela vårt liv. Vi behöver inte skämmas mer. Jag är helt övertygad om det. Alltså, vi är uppväckta på skam. Alltså, vi får ge
energi av skam. Så det har vi redan fått så mycket
som du så skiter. Du har ingen prestige i det.
Nej. Men tror du att straighta män har? De måste då säga att jag tänker minst
men det är ett grund till att det heter killgissa.
Kanske.
Jag är övertygad om det.
Okej. Men då kom det en uppföljning då på det här. Mm. Som var kanske då mer riktad till kvinnor och till gay-män. Och då är det så här, hur ofta tänker du på din före detta bästa kompis? Alltså en kompis som du inte har så mycket kontakt med nu, men som du kanske umgicks med förr i tiden och ni var nära. Hur ofta går du och tänker på den personen? Har du någon sån förresten?
Nej, jag tror jag har. Alltså, men jag tror inte jag går och tänker på det så ofta. Om det inte är någonting som jag har blivit sårad av, så tror jag, och det är lite färskt. Men det är inte så mycket. Har du det sådana?
Nej, men det är klart att jag har vissa människor som jag går och tänker på ibland. Som jag undrar, liksom, vad händer i den personens liv? Och varför har vi inte kontakt på det sättet som vi har haft? Så att, det kan hon göra. Men är inte det, om man tänker då igen, är inte det ganska intressant att när det liksom har någonting som har mer med känslor att göra, då appellerar det till en viss typ av publik. När det är någonting mer som handlar om, kanske, jag vet inte, vad kan man säga att romarriket stod för? Makt.
Ja, men det är pondus. Typiska manliga klichéer.
Ja. Är det här att generalisera? Ja. Eller är det
definitivt, men jag tror det finns en viss sanning i det. Absolut, det tror jag upp till 100%. Alltså det är, men jag tror väldigt mycket mer på min egen tes. Att det här är bara för att män inte vill inse att de inte kan någonting med romarriket. Och bara slänger sig med floskler, bara vin i din vici och bara tärning kastad.
Ni, de hade Maxi-Efti.
Är du min Brutus? Alltså, bara du min Brutus. Bara du. Och även du min Brutus. Jag är osäker. Alltså.
Ja. Jag tycker att det var så roligt. Jag tycker det var så fascinerande.
Jag tycker det mest fascinerande var att du är på TikTok. Men... jag tänkte så här, då går vi vidare till Rom.
Ja, det är vilken fin övergång. Allt leder in i varandra.
Det är som att vi har planerat det här så länge. Du, jag var i Rom och det var Maria Borelius, den gamla handelsministern, som hade fest. De firade 40 år tillsammans, hon och hennes man, med sina närmaste 250 personer här i en gammal porslinsfabrik i Rom. Så vackert. Temat var Fontana di Trevi. Så att det var LED-skärmar längst fram så här, med fontänen som bara som hela tiden bara forskade, som de filmat själva liksom. Och dukningen var så här av bara så här guld, och bara det var så fancy, det var så sjukt fint gjort.
Bor hon i Rom?
Bor i Rom.
Okay.
I en fantastisk våning med terrass ut över Colosseum, så
är
det hela.
Men varför är de kvar i Rom? Varför bor de i Rom? Jobbar de?
Hennes man vet så mycket om Rom, och han tänker på Rom 2-3 gånger om dagen.
Jag förstår. Och så därför då var det lika bra att flytta dit istället för att gå och tänka på det.
Nej, men alltså, jag tror de bara blev förälskade i Rom.
Okay.
Och sen så bor de där. Alltså, det är väl jättemysigt. Har man möjlighet, så why not?
Ja, verkligen.
Nej, och så hade vi då Maria undrade om vi kunde dansa på den här festen som en öppning. Så jag har gjort en dans med Maria och hennes två döttrar. Helt underbara människor, Erika och Bitte. Och så började vi så. Och det blev ju såklart succé. Fantastiskt, så kul. Och så var det massor med tal såklart. Och så kom hon som vann italienska X-Factor och sjöng 4 set med sina 4 dansare. Alltså, och det var alltså, hon är ju megastor. Vi fattar inte det. Men hon är ju megastor såklart. Men alltså, hon var där och var så jäkla gullig och så ner på jorden och så jäkla fin tjej och sjöng helt fantastiskt. Alltså, här, alltså och kunde dansa och röra sig, var skitsnygg och bara,
Var det blandat med gäster från Sverige och från Italien?
Ja, eller? Och England och så, deras lite från Österlen och bara så här, alltså,
Österlen också.
Det var Italien, England, Sverige och så Österlen. Och Trelleborg. I alla fall. Och så jag hade en kompis som hade dit ner. Och så skulle vi gå ut efteråt. Så vi var ute med hennes familj och festade. Och sen så mitt plan gick typ vid 10. Så jag skulle åka, 7:30 skulle jag åka på, till, hem till Sverige. Men då gjorde jag inte som jag gjorde nu på den här. Att jag gick inte hem tidigare.
Nej. Du körde hela
så vi halv fem så tänkte jag så här bara, men nej, nu åker hem. Och så frågade han, ska du med hem? Nej, han skulle absolut inte med hem. Han skulle åka senare, flyg hem så här. Och så 20:07 när jag vaknar då så här efter bara 2 timmar sömn och ska åka till flyget, så är han fortfarande inte hemma. Och då kommer jag, och då kommer han i alla fall inrumlande där och har blivit rånad på vägen.
Oj då.
Alltså så otäckt. Och så alltså bara, ingen telefon, inga kort. Och har blivit nedbrott och så här, de har tagit i handen så här, vet du, alltså ont knä så här. Och så bara, i och med att jag ska iväg liksom, så här, bara och så jag liksom lämna honom på ett hotellrum, men han blir så blivit överfallen i Rom.
Att den blivit slagen också.
Nej, inte slagen så, men bara traumat av att det hände liksom.
Ja, verkligen.
Ja. Och så bara i allt det där så bara så tänker jag bara, jag skulle ha lämnat kvar ett kort åt honom så han kunde bara ta sig hem åtminstone, eller bara ta sig vidare i Rom liksom. inte så långt tänkte jag det heller. Så jag bara så, hela dagen så här, han ligger snart med ångest i Rom och jag hela vägen hem, jag bara så här, men alltså vad tänkte jag med liksom?
Men lyckades han ta sig hem då?
Ja, absolut. Men alltså tänk vilken ångest. Och vakna upp med det har hänt. Och sen så vakna upp utan några som helst kontanter eller kort eller telefon i ett annat land liksom. Ja, det är så hemskt. Och det händer så mycket otrygga grejer. Vi har en annan vän som också blev överfallen förra veckan.
Ja, jag vet.
Alltså som gick hem och inte kommer ihåg ens en gång vad som har hänt.
Jag vet.
Alltså vad händer i den här världen? Kan man inte gå ut på gatorna längre utan man ska bli rädd att bli överfallen och rånad?
Nej, det är inte klokt. Nej, och jag säger det igen. Alltså, man måste vara försiktig. Från och med nu så måste du lova mig att inte gå någonstans.
Nej.
Alltså när du går hem från en fest, om man är påverkad, det är inte så bra. Men ta en taxi när du åker hem från en fest. Gå in i en taxi. Det måste vara din enda tanke. Inte ut och rumla runt på stan. För att saken är den att alkohol, man kan säga vad man vill om alkohol. Det är fantastiskt kul säkert att vara påverkad, men det också gör att man
tappar
saker. Och bara det att man är lite mer tillgänglig, det lockar fram såna här saker. Och det är fruktansvärt. Man måste vara försiktig.
Nej, alltså våran vän som råkade ut för det här, vet, andra i förra veckan, alltså det är ju så här riktigt, alltså riktigt nästan våldtäkt.
Och det var ingen lång promenad han skulle gå.
Nej, verkligen inte. Och blev överfallen och kommer inte ens ihåg att han har blivit överfallen överhuvudtaget. Han har varit på sjukhus, kommer inte ihåg att han har varit på sjukhus. Exakt. Vaknar upp i sin säng den dagen efter med blod i hela sängen. Och då sedan har ett taxikvitto och kan ha varit på sjukhuset en gång på natten och har inte ett minne av det.
Nej.
Alltså, och då tänker jag så här, det kan inte vara att på så många timmar så nyktrar man ju till, så det är inte alkoholen som har tagit bort det minnet. Det är ju traumat som hjärnan stänger av för att man försöker skydda sig från
absolut.
Det som hänt, eller hur?
Absolut.
Alltså det är så vidrigt. Alltså, bara, och bara så här, bara för man går runt på stan. Alltså det är ungefär så här sak som att man stämmer. Nej, men hon fick kolla sig själv. Hon hade en kort klänning på sig. Ja. Liksom. Och nu hade han på sig en t-shirt. Det stod jag är homo på. Aha, är det då ska man, är det, har man då förtjänat att bli nedslagen och våldtagen om det är så? Alltså det är så vidrigt. Och det går så jävla snabbt. Och man tänker, det kan ju inte hända det här. Det kan aldrig hända våra vänner eller mig. Liksom. Det kan det ju.
Nej, man måste vara jätteförsiktig. Jätteförsiktig.
Ja, så passa dig ute, alltså, ha ögon i nacken och se att ta det säkra för det osäkra. Och som sagt, som Gabriel säger, ta en taxi hem om ni har möjlighet. Eller gå inte ut alls.
Verkligen. I säng med Tobias och Gabriel. Du, jag måste få bara prata lite grann om Loreen. Alltså, Loreen, Hon får inte den uppmärksamhet hon förtjänar. Jag har sagt det förut i podden och jag vill säga det igen. Mm. Förra veckan så slog hon alltså då Waterloo i streaming. Mm. Hon har nu alltså, Tattoo har mera streams än Waterloo, vilket ju är jättestort. Hon är nu då den fjärde mest streamade låten. Femte mest streamade låten i världshistorien i Eurovision. Redan, bara efter de här månaderna. Mm. Inte ett ord i svenska tidningar om det här. Inte ett ord om att Loreen nu har gått om Waterloo, som ju hade sin hit 1974.
Mm. Ska jag också säga då att det var ju inte så mycket streams 74.
Såklart det inte var, men det är också en jättehit som också spelar ABBA, spelas över hela världen. Och det är inga små streams som Waterloo har. Det vi pratar alltså om 269 miljoner. Så inte ett ord om det i någon svensk media överhuvudtaget. Och då tar jag en parallell just till ABBA. För att jag menar, när ABBA vann, jag var ju väldigt, väldigt lite. Jag föddes samma år som ABBA vann. Men jag har förstått att under den tiden som ABBA liksom exploderade ut i världen, så var svenska lite så här, ja, de skakade lite på huvudet och tyckte att det var lite så här töntigt med ABBA.
Ja, men alltså, jag har pratat om det senaste helgen. Det var en dam på den här festen i Rom som sa, alltså, jag hatar ABBA. Jag hatar ABBA. Jag bara, men det var så, när vi var små, det var så töntigt, och det är fortfarande töntigt. Jag var så bara, ja, men det är ju ABBA, då kan man tycka, det är som att inte gilla vatten.
Ja, precis. Det är som att man kan ju tycka vad man vill, men man måste ändå inse att de är stora ikoner som har liksom erövrat världen. Och det är det jag känner med Sverige, det är dit jag vill komma. Varför hade det här varit i något annat land, hade det varit i ett sydeuropeiskt land, att Loreen hade vunnit Eurovision två gånger och gör sån enorm succé, det hade varit överallt. Vi hade gått man ur hus och hyllat denna människa. Och nu bara såhär, ja, Loreen, ja visst, det är kul att hon vann. Men alltså, jag fattar inte. Och på samma sätt då med ABBA, att man inte förstod hur stora de var och man tyckte det var lite töntigt. Och nu, 30 år senare, nu så bara, åh, ABBA, vi är så stolta. Mm. Ja, det kan man ju komma och säga då när de har lagt ner.
Ja, och inte alla då, inte ens nu är folk så stolta.
Nej, fast det är många fler i alla fall som tycker att ABBA är bra. Och dessutom då så tittar jag på Loreen när hon var med på det här, när kungen firade 50 år på TV:s åldreprogram. Hon går in och sjunger skiten av alla. Alltså, hon är så, jag trodde först att hon sjöng playback. Jag trodde det var playback, tills man började inse att hon inte sjunger som hon brukar göra, att hon ändrar melodier och grejer. Ja, men då är det ju live. Hon sjunger så bra. Jag fattar inte att vi i Sverige inte kan hylla denna människa mer och vara stolta över den framgång hon har ut.
Tror du att det är den svenska jantelagen som spelar in här?
Ja, något måste det ju vara. Vi har att ju ingen ska tro att den är för mer än någon annan.
Nej. Kan
hon är ju representant för Sverige. Hon representerar ju Sverige ute i världen.
Men det är ju kungen och Victoria också liksom. Men det är ju fortfarande väldigt vattendelat där i Sverige. Om man tycker om monarkin eller inte. Eller hur?
Verkligen.
Och vi är ju väldigt duktiga på att kategorisera. Bara, tycker vi det här är bra eller dåligt? Är du bög eller straight? Är du man eller kvinna? Alltså, vi är bäst på det i Sverige.
Verkligen.
Ja eller nej? Svart eller vitt?
Nej, det kanske ligger i vår natur då. Att man inte ska, ingen ska sticka ut och tro någonting mer. Istället för att omfamna och hylla och vara stolt.
Fast vi gör ju det.
Ja, det gör vi.
Vi är väl duktiga på att hylla. Alltså, vi är väl duktiga på att hylla varandra och hylla oss.
Ja, men jag hoppas att folk tycker att vi är det. För det känns så i alla fall.
Ja, men vill inte vara snål alltså, och så här, och inte känna att man kan vara glad för andra. Det är det värsta. Alltså, det här, vad heter det när man inte är glad för andra?
Missunnsam.
Det är ett jävligt dåligt karaktärsdrag.
Verkligen.
Verkligen. Alltså, missunnsam och snålhet. Blä. Där går gränsen alltså. Mm. Och som inte heller är så bra. Det är gängkriminaliteten i Sverige.
Verkligen.
No, jag var på vi på Talarnas anordnade en frukostföreläsning i veckan med Evin Setin. Och hon är då advokat från början, men nu har hon lämnat advokatyrket, från orkar inte se en till ung pojke firas ner i en kista. För att hon följde de här otroliga, det handlar mest då om mord, klart, mordfall. Och hon föreläser då om hur, hon har skrivit en bok med Mitt ibland oss, som handlar om de här pojkarna som har gett upp sina drömmar totalt, som liksom blir förloffer för de här drogkartellerna. Ska springa med droger överallt och kommer in i grov kriminalitet. Och det var så spännande att lyssna på henne, för det är en helt annan sida av Sverige. Alltså bara, och man fick en sån förståelse för de här familjerna. Alltså att de har liksom ingen chans. Det finns ingen väg ut. Mm. De börjar med så här då, när så här 12, kanske ja, 9, 10, 11, 12 år så blir de rekryterade av de här gängen. Att då springer kanske då med påsar av...
Hur blir de rekryterade?
Ja, men på skolor. Mm. De hittar de människor som är mest utsatta. Liksom, och det går i generationer, det går i de utsatta kvarteren. Men jag tänker bara i Angered, liksom, nere i Göteborg. Och så här, det är ju fruktansvärda områden där. De har liksom inte en chans. Och så ska de då börja springa då, det kanske mest på påsar kokain med någon sängar. Kanske gå och vakta när någon går med vapen och ska sälja vapen. Och så blir det bara värre och värre och värre. Och det finns inga för dem. Och då tyckte jag så fint hon sa så här. Hon är uppvuxen då i Bollnäs. Hon är kurd, syrian, uppväxt i Bollnäs. Och så sa hon så här bara, hade jag fått erbjudande när jag var 12 år att springa med en sån här påse med kokain och skulle få 500 spänn för det, då hade jag ju också gjort det.
Såklart.
Jag hade inte tänkt på vilken konsekvens det hade. Man ser, som 12-åring ser man ju inte vad knarket gör i samhället, vilka konsekvenser det får. Man ser bara 500-ningen. Och det är så lätt då att tjäna pengar på det. Ja, 500 spänn, 1000 spänn, 500. Alltså, i den åldern är det ju massa pengar.
Såklart.
Och det vet jag såklart, alltså de här som håller på med det här. Och det blir bara en ond cirkel. Och då var så, också, det var så fint att hon pratade om vad vi kan göra.
Och vad kan vi göra?
Ja, men alltså, hon var så skönt framför, hon var så arg. Hon var så passionerad, så engagerad i det här, de här frågorna. Så här, alltså, polisen kan göra så mycket såklart. Alltså, de gör det de kan. Men vi måste liksom sätta in andra resurser. Näringsliv måste ta sitt ansvar. Ge de här människorna en chans. Öppna upp arbetsplatserna för att få in praktikanter, få in arbetskraft och få någon annan möjlighet att tjäna pengar på andra sätt. Mm. Det måste hända. Liksom. Och sen kan vi inte slänga in alla i ett ungdomsfängelse. Eller i fängelset. Vi måste ha ett fängelse där de har en möjlighet att träffa en annan vuxen som kan bli en förebild. Om vi slänger in de här personerna som är uppvuxna med det här, som inte har fått en chans att, och alla som då får göda varandra på samma ställe så här, hur ska de kunna lära sig vad som är rätt och fel?
Nej, såklart inte.
Och så det måste vara så här rum, och så måste det vara vuxna emellan med resurser, med faddrar som kan leda de här stackars ungdomarna och killarna i rätt riktning.
Men jag tänker då, som du sa, att om de börjar kanske 9-10 års ålder så blir de rekryterade. Om vi nu vet om det här, att det här händer hela tiden, kan inte skolan på något sätt, förskolan, kan man inte börja att så här ser det ut i vårt område, kan man inte berätta om konsekvenserna redan när man är så liten? Eller gör de det?
Ja, men det är ju det som är...
Alltså, och familjer också,
nu är vi inte och föreläser. Och föreläsningen kan man också göra så mycket, men de här resurserna finns ju inte. Alltså man prioriterar, alltså vi... Det är som man går till läkaren. Vi ska ju försöka förhindra att det sker, att vi blir sjuka. Det är samma sak här. Vi sätter in fler poliser. Mm. Det är inte det som ska till. Alltså, vi ska ju ta hand om
upplysning
problemet i botten. Man måste ju gå tillväga så vi inte behöver rekryteras. Mm. Skaffa andra möjligheter för dem. Fritidsgårdar, för människor in med resurser som kan ta hand om de här killarna. Och tjejerna som kommer. Det är så att säga att nu är det ännu mer tjejer som är på väg in i det här. De tjejerna som blir alltid så här när de träffar de här pojkarna, sitter i förhör med dem, vad som har hänt, det har varit skottlossning, någon har dött så här. Och då den flickvän till den killen som har dött, den ilskan, den svärta som finns där, alltså det hatet, och så här, jag hade mött de här killarna 100 gånger hellre än den där tjejen som är så förbannad och som bara, det finns inte en chans att hon ska kunna gå ut i samhället och vara normal, för att hon har så mycket hat. Och det här är inte, och så sa hon så här, nu nere i Skåne så är det inte alls så här att det här är Mustafa och Ali och det här. Det här är Rasmus, alltså Lova, alltså det är inte alls, det är bara invandrare problem. Alltså det här är alltså större än så liksom. Ja. Och att för 10 år sedan så sa de att det är 5000 unga människor under 12 år som är på väg in i den här kriminaliteten. Mm. Och man gjorde ingenting.
Nej.
Ingenting för att göra, för att de skulle bättre få chansen att komma sig ur där. Och då hade kanske chansen då, men nu har vi inte chansen längre, för nu har det gått för långt.
Det är fruktansvärt. Det är, alltså jag menar, när man ser på nyheterna, förra veckan så var det en 13-åring som blev ihjälskjuten.
Men det är varje dag.
13 år.
Men det är varje dag. Som hon sa, någon kom den här morgonen, så att bara, i natt var det bara ett litet fall, ett fall bara i Sverige. varje morgon när någon.
Men vilka är de här människorna då som sitter och leder de här gängen?
Den här kurdiska räven. Det är ju bara kriminella nätverk.
Och varför går det inte att stoppa?
Hat föder ju hat. Om någon då skjuter någons mamma i det här, vet du, kartellen eller det här, vet du, nätverket, då klart fan det blir hämnd. Det blir inte så att de går och pratar varandra. Och
nej, jag förstår det, men jag menar just i toppen. Varför går det inte att stoppa dem? De som sitter i toppen.
Ja, men dels är det så att de har så mycket makt. Alltså de har mycket pengar. Alltså det här är väl inte bara en... Tänk dig själv att vara polis. Mm. Och gå in i det här. Mm. Där det skjuts hejdlöst hela tiden. Hur ska Martin Melin gå in och så bara gå och säga du, nu får ni skärpa er. Lägg ner pistolerna, för nu är det här gått lite för långt. Mm. Nej, det är ju större problem såklart. Alltså, men det är fan skrämmande alltså.
Ja, man... det kan inte vara lätt att växa upp idag.
Nej, det kan inte vara.
Fy, vad hemskt. Okej. Får jag byta ämne helt?
Ja.
Okej. Jag har sett en dokumentär. Som jag tänkte så här, hur kul kan det vara att titta 4 avsnitt av den här dokumentären? Och sen så, när den var slut så ville jag bara se mer och mer och mer. Och den handlar om supermodellerna på 90-talet. Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington och Linda Evangelista. Mm. Det är en ny dokumentär som släpptes på Apple TV nu förra veckan. Du känner till dem?
Ja, jag känner till dem. Eller bara om tre av dem, inte när nummer 3 har jag hört talas om.
Christy Turlington. Hon är nog allra mest känd för att hon gjorde hela Calvin Kleins parfymreklam på 90-talet. Hon hade kontrakt med dem i flera år och gjorde Eternity. Hon var ansiktet för Eternity. Okay. Ja. Men det som är så fascinerande med den här dokumentären var då, först om man tittar på Naomi Campbell, hon var 14 år när hon åkte iväg på sin första modelluppdrag. Hon kom ju från England, hon är uppvuxen i England. Och hon fick tillåtelse då av sin mamma att åka till New Orleans. Mm. Som ju för det första då ligger i södern i USA. Hennes mamma sa så här, innan du åker så måste vi gå igenom hur det är att vara svart i USA. För att det kan vara hemskt. Så var försiktig. Och så skickar man iväg en 14-åring där man vet att man typ kan bli mördad. Mm. Nej, men det är ju så. Jag menar, vissa delar av USA är ju idag kanske ännu värre än vad det var då. Men alltså, jag vet inte om jag skulle skicka med min 14-åring på en sån.
Jag fattar precis vad du säger, men det var ju andra tider.
Jag tänker, fast var det det?
Ja, men alltså, som sagt, alltså, jag ser på mina brorsöner nu så här. Mm. Och min brorson var 11 år. Jag åkte till Hastings 3 veckor när jag var 11 år. Mm. Mamma bara skickade iväg mig till Hastings i 3 veckor själv som 11-åring.
Nej, det är sant.
Alltså, om Måns skulle komma med frågan bara, aldrig i livet, får vänta i 10 år till. Nej, fråga.
Det är sant. Alltså, det kanske var andra tider. Jag åkte ju faktiskt till Bryssel också när jag var 14.
Ja, men alltså, det är ingenting. Nej,
det är sant. Det var kanske andra tider då. Men i alla fall, om man tittar på det nu, om man jämför med hur det är nu, så var det väldigt fascinerande. Och sen så då hur de började liksom att då jobba i New York och Paris och flög fram och tillbaka och liksom byggde upp det. Sen hur de då möttes, från att då ha varit cover girls, så tog de sen steget ut och blev då runway models och började jobba på visningar. Men det stora breaket för dem kom ju då när George Michael frågade. George Michael hade ju en deal med Sony Records. Mm. Och han ville komma ur den här dealen. För att han bråkade med Sony Records. Men Sony Records hade då kontrakt på x antal album. Så han var tvungen att slutföra innan han kunde lämna dem. Och då protesterade han genom att inte medverka själv i sina musikvideos. Kommer du ihåg det? Att han inte var med själv?
Nej.
Och då skulle han släppa Freedom. Och när han släppte Freedom då så vägrade han själv vara med. Och kom på idén att vi stoppar in några modeller istället. Mm. Så han frågade då de här 4 som då liksom var på alla Vogue-omslag om de kunde då vara med i den här musikvideon. Och mima till hans sång då i olika positioner. Och de var så här, ja, det kan vi väl göra. Det känns inte så kul. De kom dit, de hade inte fattat att de skulle mima text. De trodde bara att de skulle posera. Uh-huh. Men fick då reda på att du måste kunna texten. Så de satt och liksom repade då, försökte få in den här texten i medan de satt i sminket.
Uh-huh.
Och går ut då och gör det här. Och det förändrar deras liv totalt. För de blev ju alltså, efter den här videon släpptes så blev de rockstjärnor. Alltså de här 4... Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell och Chrissy Turlington, de var överallt. Vart de än kom så var det liksom tusentals människor som samlade. Det var paparazzi överallt. De var som värsta popstjärnorna. Det var då The Supermodels startade. Och när det här hade hänt, då var det liksom att var man en stor designer, alltså typ Karl Lagerfeld, alla de här, Versace, man kunde inte göra en produktion utan att man hade bokat de här fyra modellerna.
Nej, det blev ingenting då.
Då blev det ingenting. Nej. Och det gick så långt så att de överskuggade designerna. Så att alltså Valentino, de visade bilder på Valentino, att hur han blev irriterad för att det var ingen som kommenterade hans kläder, utan det var bara Naomi. Det var Naomi, hon har den här dressen på sig. Det var bara det. Det var ingen som brydde sig om designerna längre. Det var bara tjejerna.
Det, tror du det är det samma som det här hände i musikbranschen, tänker jag, med producenterna, tänker jag, med Avicii, det kan vara någon som sjöng som inte blev någonting överhuvudtaget.
Exakt, det var bara producenterna.
Jag tycker att det går att vad som är viktigt i vissa årtionden, nu är det bara producenter som betyder någonting.
Ja. Men verkligen.
Ja. Eller skivbolag, alltså det får inga pengar, men
skivbolag tar allt. Ja. Nej, det är väl, och sen så var det en massa mer saker. Sen så har de då tagit också en del vad de gör idag, vad som har hänt idag. Och deras liv har verkligen gått helt olika vägar. Verkligen värd att se när de där The Supermodels på Apple TV.
Har det gått bra för alla fyra?
Det har gått bra. Linda Evangelista har haft jättemycket problem.
Psykisk ohälsa?
Nej. Cancer. Hon fick cancer och opererade bort båda sina bröst. Plus att hon genomgick en fettsugning som gick fel. Och hon fick klumpar. Alltså istället för att fettet skulle försvinna från kroppen, så samlar ihop sig klumpar över hela kroppen. Och det kommer hon aldrig kunna återställa. Så hon har förstört sin kropp.
Tänk på sjukt att en supermodell, alltså en av de största fyran i världen någonsin, råkar ut från sånt. Och varför ska hon fettsuga?
Exakt, och det har hon nog också insett nu efteråt. Varför skulle hon göra det?
Ja, tänk vad sjukt det är. Tänk vad mycket saker det var nu i svensk media om plastikkirurger som och så.
Där det går fel.
Ja, går fel. Ja.
Passa er.
Ska vi säga som har vi gjort plastikkirurger.
Håret.
Mm.
Jag fick en komplimang av Bindefält när jag gick på Moulin Rouge. Bara, åh, vad mycket hår du har fått.
Ja, åh. Det blev inte han har
så. Det är så det händer när man blir gammal. Så.
Ska vi gå på listan?
Mm-hmm.
Veckans lista.
Vad ska vi lista den här veckan?
I den här veckan ska vi lyfta då tre låtar som vi har trott att de sjöng någonting, men de sjöng något helt annat.
Ja, felsjungningar helt enkelt.
Yep.
Och hur gör vi det här då, Tobias?
Jag tänker att vi säger vad vi tror de sjunger, och sen så spelar vi upp den delen i låten.
Okej. Okay. Vill du börja?
Kom igen. Jag lyssnar på Drive med The Cars. Och jag hade ingen aning om att de sjöng om fläskpaj. Pork pie. Nu ska vi se. Thinking nothing's wrong. Pork pie.
Och vad sjunger de då? Pork pie. Men du vet inte vad det är.
Nej,
men det måste du kolla upp det.
Du måste kolla upp det.
Ja. Okay. Så att du får svaret.
Det står inte där på Spotify.
Ja, men det gör det kanske. Det är det som är så bra på Spotify. Jag hoppas ni vet det nu, kära lyssnare, att om man trycker på låttext längre ner så får man upp hela låttexten.
Thinking nothing wrong. Oh no. Nej,
jo, pork pie. Ja, det lät ju inte som oh no i alla fall. Okej. Då ska vi se. Jag tänkte att jag skulle ta en låt med Dido. Kommer du ihåg Dido?
Ja.
Och det här är en låt som, alltså Dido, om ni kommer ihåg henne, hon var väldigt stor i början på 2000-talet. Och hon sjöng, hon var inte så tydlig på att artikulera. Man kan inte säga att hon var den mest artikulerande artisten i världen.
Kanske som Tobias Karlsson fast i sångvärlden.
Lite så. Uh-huh. Så att ibland har det varit lite svårt. Och då har hon en låt som heter White Flag. Där hon då sjunger I will go down with this shit. Har jag alltid trott att det har varit. Men
ja.
Eller hur? Ja. Visst tror man att hon säger det? I will go down with this shit.
Ja,
men hon säger då, I will go down with this ship.
Ship, ja, precis.
Yeah. And I will put my hands up and surrender.
Ja, precis. Mm. Men jag tänker att det, alltså, det är ju konstigt att man hör det första gången, sen ja. Hör man det alltid.
Alltid, ja. Så har det alltid varit för mig. Jag har alltid trott att hon har sjungit den.
Ja, bra. Ja, det är bra. Okay, jag hade ingen aning om att Michael Jackson, han älskar börjare. Mm. Alltså, bara, han ville lära tala om att var börjarna...
Var han sponsrar kanske av McDonald's?
Ja, eller? The burgers are the best.
Aha.
Ja, the burgers are the best. Okay. Lyssna här i You're Not Alone.
Det låter ju verkligen som att säga det. Och så också med sån inlevelse.
Burgers are the best.
När man är så passionerad. Oh my god, så roligt. Det här är ju en som jag tror att 90% av alla människor som har hört den här låten tror att de har sjungit precis så här. Och jag pratar om La Bamba.
La 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 bamba.
Exakt. Mm. Visst tror man att det är så de sjunger? La 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 bamba. Det har man ju alltid trott.
Ja. Det är i början.
Exakt. Jag har alltid sjungit la 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 bamba. La 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 bamba. Men de säger para bailar la bamba.
Para la bar la bamba.
Para bailar, balar betyder ju ja, dansa. Låt oss dansa, bamba. La bamba.
Ja, inte.
Para bailar, la bamba.
Para la bar...
Para bailar, la bamba.
Ja, vad snyggt du gör det. Du är så duktig på sådana här...
Jag har spanska ni
ja, du har det.
Det är alla dessa spanska lektioner.
Det finns hopp.
Para bailar, la bamba. Para bailar, para bailar, la bamba.
Parar balar ba, bamba.
Bailar. Ja,
bamba, inte det, det här matbestyrelsen?
Jo, på göteborgska.
Jag vill borska. Ja.
La bamba.
Jag vill dansa i bamba.
Para bailar la bamba.
Jag vill dansa i bamban. Jag vill dansa i bamban. Da, 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 da. Men alltså, det konstiga tycker jag är liksom så här, och så tänker jag så här, att man har tänkt en sak jättelänge.
Mm.
Ja, och så är jag så här, att man tänker att så kan det inte vara. Alltså det här doesn't make any sense.
Mm-hmm.
Ja, och då tänker jag så här, då är det så här, We Are Family, vet du? Ja, med Sister Sledge.
Mm.
De sjunger alltså Just Let Me Staple the Vicar.
Just me staple the vicar.
Just let me staple the vicar.
The vicar.
Jag tänker bara, det kan inte vara det. De ska liksom häfta fast pastorn. Liksom.
Just det.
Det tror inte det. Men man sätter inget frågetecken med det. Jag tänker bara, så är det väl då? Liksom, eller hur? Ja, det är så det är. Just let me
staple the vicar. Yes! Det är ju så. Det är det de säger. Och vad säger de då?
Just let me state for the record.
Aha, okej. Okay. Det var någonting annat. Du, den här är också härlig. Like a virgin.
Mm.
När jag lyssnade på den här första gången, alltså när man var liten, så hade man, då tänkte man kanske inte så mycket på vad de sjöng.
Nej.
Och jag trodde då att de sjöng Like a virgin, do, do. Touch for the 31st time.
Ja, det är wishful thinking.
Så jag trodde att det var 31st time.
Men varför trodde du det?
Jag vet inte.
31st time.
Ja, men jag bara alltid sjöng det. Like a virgin, touch for the 31st time.
Ja.
Ja, men det ska vara very first time då. Men då så tänker man sig att det är någon som i alla fall önskat en virgin, även fast efter 31 gånger så kan den fortsätta. Men det finns ju väldigt många såna här, om man tittar lite grann vad folk har trott under årens gång då, som till exempel release mom and dad istället för Feliz Navidad. Release mom and dad. Den tycker jag är lite rolig. Och sen så vad var det med hittade som var roligt? Take your teeth out, tell me what's wrong. Istället för chiquitita. Take your teeth out, tell me what's wrong.
På en seniorresa, bara take your teeth. Take your teeth out and tell me what's wrong. Den utspelar sig på demensboende.
Gud.
Vad kul, det är roligt. Mycket rolig lista. Kul.
Mm-hmm.
Nu ska jag packa och åka till Portugal.
Åh, vad roligt.
Yes, 3 veckor. 2 veckor i Portugal, 1 vecka Mallorca.
Mallorca. Mm.
På dans och träningsresa.
Så nästa vecka får vi rapport från Portugal helt enkelt.
Ja, jag vet inte om det är storm eller kallt och kylad nere. Men
det kanske... Är det dåligt väder?
Jag tror inte.
Det tror jag inte, verkligen inte. Tack så mycket för att vi har fått störa er den här veckan också.
Och vi måste ju ändå också avsluta med kanske lite Winnebäck i Mallorca.
Absolut. Här kommer den, vad heter den? Vilken stad bor jag i? Vad heter min gata?
Var gatan bor, bor.
Var bor min mamma? Hur gammal är jag?
Är det här party? Vi säger bara hej då!
På min gata i stan, ibland är det länge sedan. Och 1000 saker har hänt, men det är alltid att komma hem. Som en gammal film, man ser om igen. En livslinje i taget, det känns som en gammal vän. Nu när mina vänner som är 100 har kokats ner till 4 eller 5. En vinbar öppnar, en sushi slår igen. Burkar pantas och gatan sopas ren igen. På min gata i stan sa vi herregud vad har du gjort. När Johan köpte lägenhet för 300 000, men sen gick det fort. Nu har alla lånat så det blöder, nu står alla i skuld. Gatorna skriker, råttorna ruvar. Fredrik är gammal och månen blänker som guld. På min gata i stan blir jag nästan aldrig ung igen. Och det nya stället på hörnet, där finns alla sorters öl, men bara en sorts män. Priserna stiger, det har lobbats, det finns en plan. Och det är inte hit man kommer för att bränna en koran. Det där är skit som händer långt från min gata i stan. Jag är en dröm, men det kommer en dag, det var...
gata i stan, var vi egentligen hemifrån. Och här fanns folk som förstod, som hade samma dröm och samma demon. Nu har de flesta försvunnit, och vem är man när man stannar kvar? Ja, ibland var det svårt att göra det här till vårt. Under pilar och lönn växte någonting kallt och hårt på min gata i stan.